Då säger vi hej och välkomna till den här podden från Humanistiska och Teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Jag heter Martin Negell och idag så ska vi prata om en ny bok som ganska nyligen kommit ut som heter Voices of Supporters, Populist Parties, Social Media and the 2019 European Elections. Det är en bok som då samlar forskare från hela Europa som undersöker olika politiska anhängares språkbruk med utgångspunkt då i EU-valet 2019. Och jag har med mig en av bokens författare, Anna Wallberg Gustafsson, som är docent i svenska. Välkommen hit.
Tackar.
Kan du berätta lite kort om boken, vad ursprunget till den och vilka som är med och sådär?
Det här är ett samarbetsprojekt mellan 11 forskare från olika europeiska länder. Och det började nog egentligen som ett initiativ från Veronica Koller och Marlene Miegelbauer. Och vi satte igång precis innan covid. Så att hela det här projektet har i princip gjorts online med möten på Skype. Och forskarna kommer från väldigt olika länder. Det är Spanien, Italien, Ungern, Tyskland. Väldigt många olika länder. Österrike har vi också. Och vi alla är då sen också placerade i andra länder än de kommer från. Och dessutom kanske de studerar ytterligare andra länder. Så att därför denna förvirring. Det var väl det. Vi ville undersöka populisternas supportrars diskurs och språkbruk. Och anledningen är ju att väldigt många studier har gjorts på populistisk retorik, alltså själva partierna, hur de kommunicerar. Men det har liksom funnits brist på forskning om vad säger då egentligen deras följare. Det finns så mycket föreställningar om dem, men man vet inte så mycket om vad de säger. Man tänker att det är bara i hatspråk eller att det liksom är hets mot invandrare eller vad det nu kan vara. Men vi ville liksom göra någon slags bottom-up-studie av vad säger de då på nätet?
Nej, men det är väl lite kanske en av mina följdfrågor just det här om just partiföreträdare och sånt är antagligen, föreställer jag mig, ganska dokumenterat. Men då fanns det liksom en liten twist på det hela, att titta på liksom anhängarna istället då.
Ja. Och en del av det är ju, jag och Charlotta Seiler Brylla har gjort den här svenska studien och vi har ju varit inne på offentliga, eller vill säga officiella kanaler för Sverigedemokraterna. Och då är vi ju också intresserade av hur svarar de på de inlägg som partiet gör. Och det var en av forskningsfrågorna för hela projektet. Hur används de här inläggen från partierna? Svarar man känslomässigt på dem? Svarar man genom att man delar dem? Eller kommer de upp liksom i kommentarsfälten sen?
Mm. Just det, så då kommer vi in på ett kapitel då, som då handlar om SD-anhängare. Hur valde ni att liksom gå tillväga där? Vad var ni intresserade av att hitta? Du nämnde det här med att hur de så att säga reagerar på typ inlägg från SDs officiella konton och så vidare. Hur vill ni undersöka?
En av de helt övergripande frågorna för hela projektet som också var viktigt för oss var ju vilka ämnen de diskuterar, vad som motiverar dem och vilka positioneringar de gör, alltså vilka hållning de intar i olika sakfrågor eller gentemot olika andra politiska partier eller sådär. Så det var ju det som egentligen störst fokus låg på. Det var liksom ämnen som diskuterades, ämnen som gav mycket reaktioner i kommentarsfälten och positioner. Och sen var vi också intresserade av det som kallas stance, hur liksom positiv och negativ, affektiv och värderande stance.
Ja, det där tycker jag lät jätteintressant. Kan du utveckla vad det innebär?
Ja, så det här är ju en analys som tillhör positioneringsanalysen. Och stance, det är då de här i ett samtal, de här uttrycken för värdering eller för känslor som man gör när man håller med någon eller när man tar ut distansen till någon eller inte håller med någon. Det är liksom sånt som bra, heja, eller jag älskar dig. Det var mycket älska Jimmy här, särskilt på Instagram. Den tyckte vi också var väldigt intressant, för att det visade sig att det var väldigt olika karaktär på de här olika sociala mediekanalerna som vi undersökte.
Så då har du liksom det är någon sorts positiv stance, det som du gav uttryck för nu då, alltså att folk hejar på och affirmerar på något sätt.
Ja,
och så.
Precis.
Och den negativa kan man ju kanske gissa sig till hur den ser ut då, men...
Och den negativa är, nu kan jag säga direkt att den positiva var vanligast på YouTube och Instagram och den negativa vanligast på Twitter och Facebook. Och den negativa är då oftast att man blir arg för att man får se en politiker från Socialdemokraterna. Vi kan säga att det är det vanligaste. De lägger upp någon liten film när Jimmy debatterar med någon socialdemokrat och så blir alla jättearga. Eller man gör något inlägg som är upprört över någonting. Man kan lägga upp inlägg, Sverigedemokraterna kanske lägger upp ett inlägg på, som handlar om brottslighet och terrorism, och då reagerar folk med arga smileys. Vi tittade ju också på visuellt.
Ja, för det är ju en viktig del av det med emojis och sådär.
Så att arga smileys eller kräk-emojis liksom, för att arga smileys låter ju roligt. Kanske ska säga emojis istället. Så att det var det typiska.
Kan man säga något om inte för att gå ner för långt i det här emojis bisatsen här, men kan man säga något om så här, vad som var de mest vanliga? Var det kräk?
Nej.
Om något som var negativt?
Om något som var negativt. Arga, tror jag. Kanske.
Mm.
Så fanns det en del kräk också. Men jag vet inte om variationen var så mycket större än så. Nej, inte när det gäller just emojis.
Så vilka frågor då, politiska frågor, var ni, tittade ni liksom noga på?
Alltså vi gjorde ju en innehållsanalys först för att liksom ringa in vad är det för teman som förekommer i de här i kommentarsfälten. Och då tittade vi på vilka teman som engagerar mest, och det var ju kritik av myndigheter och regering som var det största. Och sen invandring. Ja, så att det var ju kanske det förväntade. Sen EU-valet kommer upp och mobilisering av väljare i viss mån. Och sen det här att Sverigedemokraterna är de enda som kan rädda landet ifrån den här systemkollapsen vi befinner oss i. Men kritik av myndigheter och regering kom upp. Och sen när vi hade gjort den här innehållsanalysen så gjorde vi då en analys av de mest... De poster som, eller inlägg från Sverigedemokraterna som det var mest engagemang kring. Och sen valde vi då liksom de 25 första kommentarerna, så att vi hade liksom ett system för att det skulle vara någon slags slumpmässighet i det här också. Inte bara slumpmässighet, vi ville just hitta de här mest engagerande, det som verkade viktigast för väljarna. Och så tittade vi på positioneringar för att se vad man positionerar sig för och vad man positionerar sig mot. Och då kan man se att när man tittar på för, det finns inga sakfrågor som man positionerar sig för. Utan man positionerar sig som Sverigedemokrat eller som Jimmy Åkesson supporter eller som nationalist. Och sen handlar allting annat om mot. Och då är det liksom mot andra politiker, mot andra partier, mot sossarna. Sossarna var på något vis det som hela tiden fanns där.
Ett bokstavligt rött skynke.
Ja, någon slags besvikelse över socialdemokratin som man kan hitta. Alltså vi tittade också på vilka teman kommer upp även när de inte finns i inlägget som Sverigedemokraterna har gjort. Det var det sossarna som kom upp ändå.
Mm.
Invandring också, men sossarna var liksom... nästan lite förvånande mycket. Alltså man insåg att det skulle finnas där, men det var väldigt dominerande. Invandrare och kriminalitet också kom ju upp som, alltså man positionerade sig mot invandring och mot kriminalitet, och ofta vävdes det där ihop. Så att invandring lika med kriminalitet, och det tycker jag har blivit ännu mer tydligt idag än det var då.
Var det något som överraskade er i studien?
Nej, men det, kanske att det här med positiv affekt, att det var så tydligt på Instagram och YouTube att det dominerades av det. Och det fick oss att tänka på hur viktigt det var med liksom det här gemenskapsbyggandet, ingruppbyggandet. Och att man liksom inte får bortse från det. För ofta när man pratar om populism och populistiska supportrar så fokuserar man just på invandringshatet på något sätt. Och så fastnar det i det. Och då blir det ju den här som man också kan märka hos dem. Liksom att de känner sig då misstänkliggjorda för att vara rasister. Så att när det kom in någon invandrare där på Instagram och bara, hej, jag är invandrare, jag har varit i Sverige 5 år, jag röstar på SD de senaste, liksom det senaste valet, då är det som att alla bara rusar till och bara, åh, välkommen hit och vad roligt att du är en av oss och röstar på oss, du har valt rätt och sådär. Så att någon slags känsla av att, ja men, när invandrarna kommer hit till oss, då är vi ju, det är ett bevis, vi är inte rasister liksom.
Nej, just det.
Så att den där känslan verkade ligga under där, den här att vara så misstänkliggjord. Men då tyckte jag ändå att det var intressant att se att den här positiva peppandet, hejandet på varandra, det finns där också parallellt förstås med de här andra sakerna, som att man positionerar sig mot invandring och mot andra politiker, men också väldigt betydelsefullt. Man kan liksom inte gå förbi det, tänker jag.
Du var inne på det lite tidigare, men kan vi säga något om skillnader, likheter mellan de olika plattformarna eller kanalerna som ni tittade på? Alltså att just att man, det kanske vi har till mans sådär, en föreställning om eller uppfattning om sådär, att ja, men Facebook, då är det ofta den här stämningen, eller Twitter, eller kan du säga någonting mer om det?
Jo, så om man tittar på negativ och positiv stance, så var det ju så att Twitter, och det förväntar vi oss, vi som i alla fall är på Twitter ibland, att där var det mest negativt. Och jag tänker att det finns många förklaringar till det. En av dem är ju att när man skriver på Twitter så skriver man ju liksom rakt ut i etern. Har man inte lagt in några särskilda begränsningar på sitt konto så sprids den där hur som helst. Man kan få vilka svar som helst och det kan bli mycket bråk liksom. Och det kanske är en viss kategori som skriver också på Twitter just för att man då är mera utsatt. Man kan inte ha kontroll över vilka som läser. Sen har vi Facebook. Man får också tänka på generationerna. Tänker jag på Facebook, alltså vilken åldersgrupp det är. Facebook var också mycket kritik. Mycket negativt. Inte lika mycket som Twitter, men nästan. Och där också skriver de på sina konton. Och jag tror att det har varit fler som går in och tar diskussioner med Sverigedemokraterna och deras supportrar på Facebook kanske. På Instagram, där delar man ju ofta en annan typ av grejer. Det kunde jag också säga någonting om, att Sverigedemokraterna har alltid legat långt före alla andra partier i hur de använder sociala medier. Och de är väldigt liksom skillande på att göra den typ av inlägg som funkar i varje medium. På Instagram har det varit ganska mycket, i alla fall i samband med EU-valet. Jimmy Åkesson framför en mobilkamera pratar rakt till sina väljare, eller liksom bilder eller små filmklipp. Men en annan karaktär än det på Facebook, där ofta har varit att man delar artiklar om kriminalitet och brottslighet, eller man delar klipp från SVT-debatt. Det väcker lite olika slags reaktioner. På Instagram är det då väldigt positivt, mycket uppmuntran. Jag tycker att det ser ut att ha blivit lite mer motstånd på Instagram idag än det var 2019. Och sen har vi YouTube, och det är ju liksom en helt speciell kanal. Där delar de sina valfilmer. Och så blir det väldigt långa kommentarsfält till valfilmerna, som ju kan vara ganska korta klipp eller lite längre klipp. Men där också är det väldigt positivt. Folk går liksom inte till YouTube för att debattera politik, utan man går till YouTube för att heja på, kanske.
Där tror jag också att YouTube kanske, och nu går jag ut på lite djupt vatten kanske, men jag tror att YouTube har ju fått mycket kritik för sina algoritmer och att liksom där historiskt har det spritts väldigt mycket negativa hatgrejer på YouTube naturligtvis. Men där upplever jag i alla fall, när jag tittar på YouTube och scrollar lite på kommentarfälten, så tenderar de positiva grejerna, de liksom, de ligger överst i Alltså man får scrolla ner ganska långt innan man kommer in på liksom så här de negativa grejerna. Det är bara min upplevelse, men det är möjligt att det också ligger något i plattformens natur, att man liksom, de här inläggen, att man peppar och stöttar och så.
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har inte, det är just det har jag inte undersökt. Men apropå det så tänker jag att där nu, för att fullfölja det här med vem man är som användare på Instagram, så är det ju också så att folk inte ser det du gillar. Dina vänner ser inte vad du gör, men det ser de på Facebook. Och det ser de på Twitter. Kan se i alla fall. Så att jag tänker att man känner sig kanske lite friare då. Om man är lite osäker på den här liksom, på den här miljön. Jag tänker att det drar en lite annan typ av människor som kan gå in på Instagram och gilla saker. Och tänka att alla ser inte att jag gör det här. Och YouTube kanske är samma sak då, jag vet inte.
Nu har jag bara läst ett jättebra kapitel då i den här boken. Du som har kollat på resten av innehållet, kan du säga något, kan man hitta liksom så här några generella spaningar i resten av materialet angående då de här populistiska partiernas supporter?
Ja, alltså nu kan jag säga först att de flesta som har undersökt populism i vår bok har ju tittat på högerpopulistiska partier och enstaka vänsterpopulistiska. Man brukar säga att när det handlar om högerpopulism så finns det liksom, alltså populism är ju för det första handlar ju om att sätta upp någon typ av motsättning mellan folket och de styrande, eller folket och eliten, och så kan man liksom se sig själv som en företrädare för folket mot etablissemanget eller vad det nu är. I högerpopulism finns det en ytterligare axel då, som handlar om att man försöker definiera bort det främmande eller en fiende, en yttre fiende, som då blir invandringen. Och gemensamt i den här boken är ju att det finns i alla länder en misstro mot det här politiska etablissemanget. Så att det finns liksom en motsättning, men det kan vara lite olika argument som dominerar. Det kan vara att ledningen eller etablissemanget är korrupt, eller att de är inkompetenta, eller att de arbetar mot folket, eller att de är förrädare, eller vad det kan vara. Och sen finns det också i de flesta ett uppfattat hot från invandrare då, som ofta definieras som, eller kopplas till islamisk terrorism, precis som vi ser idag hos oss. I hälften av länderna där var det här EU-valet, ungefär hälften, så fanns ett väldigt tydligt motstånd mot EU som någonting som hotade den nationella identiteten och som var teknokratiskt och som hotade landets suveränitet. Men i de stora EU-länderna, Frankrike, Tyskland, så var inte det lika vanligt. De var ju liksom så centrala i EU. Och väl det, sen så generellt så noterar vi ju detta med emotionernas betydelse, känslornas betydelse i den här diskursen. Man spelar på känslor, man har olika, mer eller mindre liksom utstuderade sätt, kan man säga, från partiets sida att väcka känslor också. Och då kan ju supporterna ibland svara på dem, ibland svarar man kanske på någonting annat som väcker känslor i det här inlägget. Men det var liksom en strategi man kan se ibland, att man delar länk bara utan att säga någonting. Och den länken visade någonting upprörande. Och då går alla supportrar igång och får göra det här dirty work för partiet kanske. Sånt kunde man hitta i många av de europeiska länderna. Och därför så fastnar vi lite för det här med känslor. Det vill vi gärna fortsätta studera.
Och boken utgår då alltså från, som vi har sagt, EU-valet då, 2019. Det har hänt lite grann sen dess. Inte minst för oss här i Sverige, med SD har fått en betydande maktposition i Sverige och så vidare. Men jag tänker även att sociala medier, där har också skakat lite grann, med Twitter kanske på väg att upplösa sig någonting, jag vet inte vad. Och det kommer nya plattformar och sådär. Alltså, jag misstänker att du är liksom intresserad av vad som händer även nu och framöver. På vilket sätt vill du intressera dig för detta framöver?
Ja, alltså vi är igång och planerar en fortsättning. Och då har det här fotbollslaget som vi har varit, 11-manna-gänget, har utökats Det är några som har fallit bort och sen har vi utökats med några andra, så vi har fått in ytterligare personer som ska vara med. Och vi kommer att vrida fokus lite från, istället för att vara den här landsjämförelsen, så kommer det att vara mer en kanaljämförelse. Åtminstone är det en tanke vi har. Att vi kommer att utöka antalet kanaler. Och jag och Charlotta Seiler-Brylla planerar att kolla in TikTok. För där har det hänt väldigt mycket. Och Sverigedemokraterna har varit väldigt tidiga med influencers som har någon slags koppling till partiet och som har varit väldigt aktiva under valet nu. Vi kommer fortfarande att hålla oss till EU-val, för att det är väldigt smidigt om man har ett europeiskt projekt. Ja, samma datum, samma tidsperiod. Så det blir nästa EU-val. Och vi är precis på den här processen att vi ska formulera färdigt våra forskningsfrågor, skriva etikansökan och så vidare. Så att allt är inte klart än, men det blir en fortsättning.
Det ser vi fram emot. Boken heter alltså Voices of Supporters, Populist Parties, Social Media and the 2019 European Elections. Anna, tack så mycket för att du ville komma hit och prata om den boken.
Yes, tack ska du ha.